Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Du lyssnar på det 16:e avsnittet av Nyans, våran feministiska true crime-podd som går igenom olika uppmärksammade rättsfall. Och de som ni hör prata om det här är Hanna Bergvall, Paula Dahlberg och jag, Kajan Andersson. Idag så kommer vi att prata om Abbe Blattelito.
Hej.
Jag ska den hårfina gränsen mellan att vara gullig och att vara obehaglig.
Oh, jag känner att jag trillar oftast över på den där bara äckliga, något så här, nej.
Jag tyckte det var bra.
Ett litet barn i en skräckfilm. Mm.
Nu som man avslutar ett samtal så blir det alltid väldigt ljust på slutet. Har ni tänkt på det?
Ja.
Det är så bra. Hej då.
Jag är ofta så när jag säger hej hej till någon man stöter på någon. Man har ute och går med hunden. Och så hälsar någon granne. Då är det hej hej. Och sen efteråt är det så här, vad fan var det där?
Det är himla ljust alltså. Jag har ju den här att ju närmare samtalet. När jag vill liksom nu är det dags. Nu ska vi avsluta. Då går det. Ljusare, ljusare, ljusare.
Då klättrar du upp i pitch.
Ja. Ja.
Mm-hmm. Hur mår ni?
Ja, det är skapligt.
Mm. Jag sitter och snörvlar.
Mm. Skapligt är ett bra svar. Mm. Paula, du är sjuk. Du är sjuk.
Jag är sjuk. Jag tog över din roll av att vara förkyld och snörvlig under inspelning.
Då tar ni min tur nästa gång då.
Det är en stafettpinne nu som vi... Mm. Kommer den här gå runt?
Yep.
Tills det blir sommarlov igen.
Att vi lever.
Mm. Ja, ja, visst.
Det är i alla fall inte bakis vart och varannat avsnitt.
Nej. Faktiskt, nej gud, jag som är, blir så dålig när jag är bakis. Skulle inte, jag kan knappt andas. Jag skulle inte kunna spela in någonting. Mm. Hade vi haft inspelning en dag och sen så hade jag kunnat välja att typ gå ut dagen innan. Då hade jag sagt nej, jag kan inte. Annars blir det odrägligt. Mm. Visst är jag unik som mår väldigt dåligt när jag är bakis.
Jag är ju katastrof. Jag dricker ju inte alls överhuvudtaget i princip. För att det är ju typ 3 dagar som offras.
Ja.
Och jag har inte den tiden. Hade jag det så kanske jag hade kunnat göra det. Men på riktigt, jag är helt värdelös i 3 dagar. Efter.
Blir du kräkig eller blir du trött? Liksom, eller?
Jag blir... slö. Något så inne i alltså. Riktigt slö. Och ja men helt så här okoncentrerad. Oj, nu glömde jag. stänga av. Eller nej, det gjorde jag inte alls det.
Va?
Jag har inte alls stängt av. Eller jag stängde av ljudet. Nej, men nu var jag stängt av. Stör ej på, men samtal kommer igenom. Det var ju inte bra.
Jaha, telefonen.
Så, nu alla samtal. Det höll på att ringa en massa. Uh-huh. Nej, men ja, det är... Alkohol är inte riktigt min grej.
Ja, det är väldigt kul medan det varar, men sen är det...
Det varar så kort alltså. Det varar så himla kort för mig.
Det är kort.
Så det, ja. Men Paula, du känns som att du skulle vara väldigt stabil i ditt drickande. Det här låter ju jättekonstigt. Men jag menar att det känns inte som att du skulle bli helt odräglig, utan mer liksom stabilt glad. Och sen lite stabilt, mindre glad, men ändå helt okej. Okay. Det är min teori.
Ja, jag blir ju inte bakis till att börja
med. Nej, jag kände på mig det.
Har aldrig upplevt en bakfylla.
Skojar du med mig?
Nej. Jag jobbar hela mitt liv en bakfylla trots att jag inte dricker.
Vad är det här? Du är immun mot bakfylla.
Ja.
Men det är för att Paula är robust. Hon har en robust.
Inte jag robust.
Hon har en robusthet. Ja. Ja, men alltså jag vet inte. Det är... Jag får en viss... Det känns kanske som att du är mer som mig i det här. Medan Paula kör sin grej som är... Ja, men ja. Vi kanske borde dricka tillsammans snart och se vad som händer och mäta.
Utvärdera. Och sen dagen efter också.
Jag har varit med om det några gånger. Alltså fått väldigt, väldigt billig fylla. För att folk liksom bara ska försöka supa mig under bordet och se om jag verkligen inte blir bakis. Och så har de liksom suttit i fåtölj och mått jättedåligt dagen efter. Och jag som var som vanligt.
Men Paula, när du dricker, märker man att du har druckit? Blir du full?
Ja.
Så att du blir det här, du blir rolig och härlig?
Ja, sen är det inte allt, alltså det är sällan jag dricker speciellt mycket. Nu när jag var på den här jobbfesten eller liksom firandet hela helgen, så serverades ju alkohol varje kväll liksom, men jag drack ju 3 glas vin.
Men alltså jag förstår inte det här, för att om jag var som du, då skulle jag typ dricka hela tiden om jag aldrig blev bakis. Det vore jätte, då är det bara att köra, tänker jag. Det här är superdåligt advice.
Jag har den här lilla grejen med alkoholism och sånt där bara. Ja. Ja. Inte i sin kropp, men annars kör.
Ja. Ja, men alltså jag blir ju full och jag har ju druckit någon gång sådär att jag liksom... Någon gång i min ungdom, så att säga, när jag var typ 19-20, så drack jag ju någon gång så att jag liksom inte kunde stå på benen. Bara raglade mellan väggarna i studentkorridoren och sådär, men jag var ändå inte bakis dagen därpå.
Det är helt
det är den sjukaste superkraft jag har talat om.
Nej, men alltså, det är helt otroligt.
Och det, den gången som jag kommer ihåg, då jag verkligen alltså, söp tills jag kräktes och sådär, då gick jag ju in min ställning och sa att jag vill uppleva hur det är att vara riktigt bakis. Så jag vet att nu ska jag supa riktigt, riktigt ordentligt när det var studentfest och gratis alkohol. Och jag blev inte bakis. Jag var hungrig. Så jag drog alltså, en detta? Skål med fil och så mådde jag bra.
En skål med fil? En skål med fil? Det är inte så här hamburgare eller en pizza, utan en skål med fil. Och sen rad bra. Alltså det är helt otroligt. Ja.
Ja, nej, jag har inget att komma med. Jag är tydligen vare sig robust eller pålitlig när det kommer till bakfyllor, så jag lägger mig och blottar strupen direkt.
Ja, men det är bra. Jag dricker 1 glas vin eller 1,5 och sen är jag liksom färdig för kommande.
Alltså jag väger ju en bra bit över 100 pannor och kan ju dricka mängder. Alltså så är det liksom inga problem. Men bakfyllan kommer jag inte från.
Nej. Jag får varken det roliga med dricka och jag får bakfyllan. Så det är inte så högt. Ah, ja, skitsamma hörni. Ska vi gå över till... Nej, nu börjar jag sådär obehagligt prata jättenära mikrofonen. Jag hörde mina egna hörlurar. Den är liksom sensuell.
Ja, men det är ju det vi har sagt. Gud, så känner jag hela tiden. Jag sitter ju och flåsar mot puffskyddet.
Det brukar jag innan jag kommer in i vår inspelningsmokajäng. Då brukar jag sitta och prata med mig själv lite. Så här, kör sån här ASMR. Mm. Och skrapa mot puffskyddet.
Får spela in det nästa gång.
Vi kanske borde släppa några ASMR-klipp på våra Patreons.
Visst, man kan få önska vad man vill höra.
Ja, jag kan bjuda på det mesta. Tänkte jag,
kan höja min mic till max när jag byter snus.
Ja. Det vill jag höra.
Ja, vill du det?
Ja, men jag vill. Jag vill verkligen.
Ja,
det skulle du göra det nu, eller?
Varför vill du det så himla gärna?
Nej, men nu blev jag nyfiken, för jag behöver tänka på hur låter det, så jag vet faktiskt inte.
Men det låter så här. För jag tar ju ut den med tungan. Mm. Så det blir lite smaskljud, kan jag tänka mig så här.
Mm.
Och sen har jag den på tungan.
Mm.
Nu stoppade jag ut den. Du hörde inte så himla spännande.
Nej,
men skulle jag maxa min mix så kanske det skulle vara lite klibbigare.
Ja, men jag är nyfiken på det här. Klibberiet.
Nej, gud vad äckligt. Mask är ungefär det äckligaste jag vet.
Ja, det.
Du lyssnar på Nyans.
Då tar vi och kör igång. De som vi kommer prata om idag är den som blir drabbad, som heter Annie Andersson Sigurdsson. Vi har en förövare vid namn Abbe Blattelito Alsadi. Och de källorna som vi har använt oss av, eller jag pratar ju bara för mig själv här nu, men det är ju en saftig fupp på goda 4000 plus sidor. Det är två domar, en från tingsrätt och en från hovrätt. Jag har också tittat på, ska vi se vad den heter, Viaplay, I huvudet på en gärningsman. Finns det ett avsnitt om Abbe. Rättegångspodden har ju också det här fallet hos sig som jag har lyssnat på kanske 6 gånger tror jag. Men vi drar igång. Abbe Alsadi, han föds 1995 i Irak. Han kommer till Sverige när han är 4 år tillsammans med sin pappa. Hans mamma och syster är kvar i Irak. Abbe och hans pappa kommer först till Gävle, flyttar sen till Sandviken där Abbe också börjar i skolan. Andra elever beskriver hur Abbe är väldigt stökig och utåtagerande direkt. Abbe blir också mobbad, han har väldigt svårt att få vänner. Hans föräldrar har märkt av en problematik hos Abbe från väldigt tidigt. Han får kraftiga raseriutbrott, han har svårigheter att koncentrera sig, han har svårt att skapa och upprätthålla goda relationer till andra. Efter några år så kommer även Abbes mamma och syster till familjen i Sverige. Abbe har själv berättat, han berättar i den här dokumentären, hur han kände sig väldigt arg över det här. Han tyckte att mamman och systern tog för mycket uppmärksamhet från pappan och Abbe blir än mer utåtagerande. Hans mammas sätt att inte tolerera att han slåss och har sönder saker gör honom ännu argare. Han beskriver hur han utvecklar ett hat mot henne. Abbe hotar med kniv hemma, han slåss och härjar. När han är 12 år så får han diagnoserna ADHD och autism. Läkare rekommenderar mediciner, men Abbe vill inte ta dem. 2008 ska Abbe börja skolan och eftersom det är mycket bråk och familjen flyttar runt lite så är han nu inne på sin femte skola. Denna gång i Storvik. Nu sa jag att han ska börja skolan, men jag tror att han börjar femman. Eller något sånt. Bråken och utanförskapet fortsätter och Abbe har fortfarande inga vänner. Hans självkänsla är otroligt låg. Abbe rispar en kille med kniv och hamnar i ungdomshem utanför Göteborg. Han tycker att det här är föräldrarnas fel, att han har hamnat där han har hamnat. Han är otroligt arg och besviken på dem och han bryter kontakten med sin familj helt. Abbe flyttar sedan runt på en rad olika ungdomshem. I ett dokument från ett av ungdomshemmen så skriver man i en rapport så här. På avdelningen här och under utredning har Abdallah visat uttalade ADHD-symptom med stark motorisk rastlöshet, kort tålamod, betydande koncentrationssvårigheter och kort uthållighet. Också visat uppenbara svårigheter att förstå socialt samspel, är för intensiv och ser inte hur andra reagerar. Har svårt att ta hänsyn, men har mycket stort behov av att vara med andra och bli ledsen när det inte fungerar. Det är också tydligt att Abdallah har svårt att förstå och uttrycka sig på svenska och föräldrarna beskriver att det är likartat på hemspråket. De tydliga begränsningarna i kommunikation leder till frustration. Abdallah kan vara känslig för förändringar. Så man kan tänka sig att de här runtflyttningarna inte funkar jättebra för honom. Till slut så kommer Abbe i alla fall in på gymnasiet i Göteborg. Och han får en praktikplats på en verkstad och han tycker att det funkar ganska bra. Snart efter det, 2014, så misshandlar Abbe en kille allvarligt. Killen får sparkar och slag mot huvudet och Abbe döms för grov misshandel. Kriminalvården skriver i ett uttalande att Abbes brottsliga gärningar tyder på ett antisocialt personlighetsmönster och att han dessutom uttrycker förminskande attityder och värderingar gällande sin egen aggressionsproblematik. Han bedöms vara likgiltig inför det han gör mot andra människor. När han döms för det här bestämmer han sig för att skita i allt och att leva kriminellt istället. Han festar, tar droger och han startar ett konto på Snapchat där han går under namnet Blattelito. Han beskriver själv i den här dokumentären att han vill att det här skulle vara ett konto som visar att den här blatten lever en livsstil som ingen Svensson lever. Eftersom hans innehåll är så pass urballat med droger, vapen, han filmar när han ligger med tjejer, när han äggar bilar och spårvagnar. Men eftersom det här är så uppseendeväckande så ramlar följarna in. De blir fler och fler. Abbe får den bekräftelse och den uppmärksamhet som han tycker att han har saknat. Av vänner så beskrivs han som en trasig person med noll självförtroende, inga pengar, men som lever ut i den här personan som tvärtom då har allt självförtroende och alla pengar i världen. Men snart blir Abbe häktad, misstänkt för misshandel igen. Hans psykiska mående är väldigt illa däran, han blir suicidal. Abbe flyttas till en psykiatrisk avdelning. Men får ganska så snart komma ut. Och det första han gör när han kommer ut är att lägga ut en Snapchat-video om hur han har kommit ut från häktet och är fri. Han går på en gata och jublar liksom. Abbe flyttar till Linköping 2017 och träffar en tjej. Det är i Linköping som han börjar tatuera sig och kommer i kontakt med tramadol. Det är ett smärtstillande ämne som är morfinliknande. Beroendeframkallande. Samma år börjar Abbe träna mer och mer och kan börja ta anabola steroider. Omgivningen beskriver hur Abbe blir mer och mer aggressiv. Snart blir han också hotfull och våldsam mot sin flickvän. Han kallar henne hora, gör utfall mot henne. Hon och andra beskriver det som en personlighetsförändring hos honom och det är inte ovanligt med personer som går på anabola. Flickvännen lämnar honom och han flyttar till Stockholm under sommaren 2017. Vid någon period här så flyttar han också till Uppsala, vet jag. Jag har inte skrivit upp exakt när det var. Men det är i alla fall i den här vevan som han träffar Annie. Och de blir ett par. I samband med att Abbe börjar träna och tatuera sig och tar anabola så stiger hans följarantal ganska ordentligt. Han försörjer sig dels genom olika betalda samarbeten på sociala medier. Han har också ett stort konto på Instagram till exempel. Och dels genom att sälja melanotan, kallas Mello. Ett preparat som ska göra användaren brunare hyn, smalare och öka sexlusten. Läkemedelsverket skriver så här. Melanotan 2, även kallad Barbie-drogen, är ett hormonpreparat som injiceras eller tas som nässpray. De uppges göra användaren solbränd, smal och öka sexlusten. Produkterna är inte kontrollerade och kan skada hälsan allvarligt. Läkemedelsrådet avråder från all användning. Det går inte lång tid innan Abbe flyttar in hos Annie i hennes lägenhet i Solna. Där också Annies dotter som då är 2,5 år bor. Bråken, våldet och svartsjukan finns där ganska så tidigt i relationen. Redan efter några månader, men eskalerar med tiden. I början av relationen köper paret en bil som skrivs på Annie eftersom Abbe inte får ta lån. Det är en dyr, rätt flashig sportbil. Jag tror att den kostar nästan 800 000. Som ska passa in med Blattelitos image. Tillsammans så betalar Annie och Abbe en kontantinsats för bilen på 150 000 kronor. Och de kommer överens om att Abbe ska stå för kostnaderna för bilen medan Annie betalar för bostaden. Bilen och kostnaderna kring den kommer att bli ett återkommande ämne i, ska vi kalla det, konflikterna de emellan. Till exempel så råkar Annie repa bilen mot ett staket när hon kör sin dotter till förskolan och Abbe blir vansinnig. Det blir också bråk kring reparationskostnader. Det där kommer vi in på sen. Hösten 2017 så stegras aggressionerna. Abbe slår sönder saker i lägenheten. Under slutet av året dokumenterar Annie olika skador på kroppen. Hon skickar också, hon tar bilder på de här skadorna så skickar hon till sina vänner som hon berättar om en del av det här våldet för. Hon skickar också bilder på saker som när Abbe häller ut Annis smink i badkaret. Hon inte svarar i telefon eller inte vill komma hem. Och hotar att spola vatten över det. På en massa otrevliga sätt. Allt sånt här så skickar då Annie till sina vänner och ber dem spara det för att de ska ha det här materialet. Annie blir uppmanad av sina närmaste att anmäla Abbe, men hon vågar inte. Till en början så vill hon inte, hon tror att hon kan förändra honom, att det kommer lugna sig. Och när hon känner att det inte gör det längre så vågar hon inte. Hon är rädd för vad som ska hända då. Hon är rädd för att allt ska bli värre. Vid årsskiftet 2017-2018 så flyttar Abbe ut. Han flyttar till en egen lägenhet i Solna. Men den här kontakten de emellan kommer att fortsätta av och på. I början av 2018 träffar Abbe en ny tjej som han inleder en relation med. Ungefär vid samma tid vågar Annie slutligen polisanmäla Abbe. Eller ja, nästan i alla fall. Hon går till polisen och berättar att Abbe slog henne för första gången under Halloweenhelgen 2017 och att han sedan dess har misshandlat henne och till och med knivhuggit henne vid två tillfällen. Hon berättar om alla saker som han haft sönder. Det är möblemang, det är 4 mobiltelefoner. Han ska även ha försatt henne i skulder som uppgår till 100 000 kronor. I sin polisanmälan berättar Annie att trots att hon har gjort slut med Abbe så fortsätter han att ringa henne 50-70 gånger per dag. Abbe hotar att säga till socialen att hon knarkar så att hon ska bli av med vårdnaden om sin dotter då. Polismannen som tar emot hennes anmälan berättar hur rädd Annie är när hon berättar. Hon skakar hela kroppen när hon berättar vad Abbe har utsatt henne för. Annie är faktiskt så pass rädd att hon inte vågar säga vare sig vad hon själv heter eller Abbes namn. Det här gör att ärendet kommer att läggas ner. Anmälan är liksom inte fullbordad. 14 januari 2018 skickar Abbe en video till Annies föräldrar. De är utomlands för det här tillfället. På videon så ramlar Annie ihop i badrummet. Hon är naken och helt utslagen. Abbe skriver till Annies föräldrar att så här beter sig er dotter och ert barnbarn är hemma. Annie har fått i sig droger och förs till sjukhuset med ambulans. Det är hennes syster som på föräldrarnas inrådan ringer efter en ambulans. Där hon magpumpas. Annie har då en stor mängd tramadol i sig. Till sin familj så säger Annie att det här har skett av misstag. Att tabletterna blandades ihop med värktabletter. Att hon hade ont i huvudet. Hon hade slagit i en skåplucka på natten. Och då har tabletterna blandats ihop. Men till sina vänner berättar Annie att Abbe har tvingat i henne tramadol. Han har bokstavligt talat kört ner dem i halsen på henne. Så när Annie är naken och medvetslös på golvet tar Abbe kort och filmer och skickar det inte bara till Annies föräldrar utan även till en av hennes vänner. Han skriver till den vännen att det är vännens fel om Annie dör och att samma sak kommer att hända henne för att hon har sagt till Annie att göra slut med Abbe. Men vi får aldrig veta exakt vad det var som hände den där dagen. Ett tag senare är Annie och hennes dotter och sover över hos en kompis när Abbe dyker upp. Han står utanför, han skriker och gormar, kallar dem för olika saker. Han försöker bryta sig in, han kastar stora stenar och förstör fönster. Vännen som bor i lägenheten larmar polisen. Och en patrull kommer och lyckas ta Abbe. Och så tillbaka till bilen. Den skadas på en massa olika vis. Det är inte så konstigt när man ser videoklippen som Abbe lägger upp kring hur han kör med bilen. Och de här reparationskostnaderna sticker iväg. Abbe vill inte betala. I ett samtal som finns inspelat och spelades upp i rätten så ringer Annie till Abbe och Abbes nya tjej spelar in ljudet på sin telefon. De sitter i bilen tillsammans. Men i det här samtalet så står Annie på sig kring de här kostnaderna och allting som Abbe skyldig henne. Abbe säger att varför ska jag betala när du gör slut med mig? Men Annie räknar upp alla kostnader som har blivit på grund av att Abbe till exempel då har slagit sönder hennes lägenhet. Annie pratar också öppet om våldet hon har blivit utsatt för. Och det märks ganska tydligt här hur Abbe tappar greppet om Annie. Hon säger i samtalet att hon inte är rädd för honom. Att hon har bevis för allt han har gjort. Om han inte betalar så kommer hon gå till polisen imorgon. Han försöker få det till att det är hon som är svartsjuk för att han har träffat en ny tjej. Vilket Annie säger att hon inte kunde bry sig mindre om. Och hon står på sig. Hon säger att hon vill ha sina pengar. Kvällen den 25 april pratar Annie med en kompis på telefon. Hon berättar om det här samtalet med Abbe. Att hon vill ha sina pengar och inget annat med honom att göra. Hon säger också att han inte har hört av sig sedan det här samtalet och att han nog inte kommer göra det heller. Men så säger hon plötsligt till sin vän att vara tyst i telefonen. Och sen säger hon att hon är säker på att Abbe står utanför hennes dörr. Efter en lång stunds tystnad så är hon tillbaka i telefonen och säger att nej, men det var inte han. Han var inte där. Och när hon har försäkrat sin vän om det, det är vid midnatt, så lägger de på. Dagen efter, 26 april 2018, ringer Abbe till Annis mamma. Han säger att han vill komma hem till henne och lämna pengar till Annie som han var skyldig. Annis mamma reagerar kraftigt på den här kontakten. Abbe brukar inte ringa henne så här och Annie brukar inte vara hemma hos mamman. Han vill också att mamman ska åka med honom hem till Annie för att han inte får tag på henne. Och så att han ska kunna lämna de här pengarna. Hon tycker att det här också är väldigt konstigt. Abbe kontaktar också Annis kompisar, ett par av dem, på samma sätt. Och de reagerar också med att det är konstigt att han vill att de ska åka med honom hem till Annie. Samtidigt försöker Annis kompis få tag på henne, men telefonen är avstängd, något den aldrig brukar vara. Annis kompis och Annis mamma får kontakt och de börjar försöka hitta Annie. Eftersom Abbe har fått höra från mamman att hon inte vet vad Annie är, säger han att han beger sig till Annis lägenhet där Annie inte öppnar. Det här är alltså vad Abbe själv berättar om situationen. Annie öppnar inte, men när han tittar in genom brevinkastet på dörren så ser han Annies dotter står där och säger att hon står och säger att mamma sover. Abbe ringer tillbaka till Annies mamma och berättar det här och hon uppmanar honom att ringa ambulans och polis på en gång. Klockan 14.14 får larmcentralen ett samtal från Abbe. Han befinner sig då alltså utanför Annies lägenhet. Han berättar att hon inte öppnar och att han pratar med dottern genom brevinkastet. Annies mamma kastar sig i bilen och åker dit. Men när det har gått lite tid och hon kommer fram så är polisen redan där. De har brutit upp dörren och de har hittat Annie i badkaret i badrummet avliden. En ambulanssjukvårdare berättar i rätten att hon har reagerat på hur Abbe betedde sig på plats. Han var inte ledsen, säger hon. Hon säger att det var kallt och rätt tomt hos honom i hans bemötande. Polisen klassar ändå det här som ett självmord eller alternativt en olycka inledningsvis och därför kallas ingen rättsläkare till platsen. Men vid obduktionen så kan man se att Annie har dödliga mängder tramadol i kroppen. Hon har dessutom stickmärken. Hon har 2 stickmärken på halsen och 3 i ett armväck. Och det är alltså kanylmärken. Men någon injektionsspruta med rester av tramadol hittas inte i lägenheten. Och det är även en mängd tramadol som man kan se har spridits genom hennes kropp från magen. Det vill säga, tramadolen som har kommit in i hennes kropp kommer inte enbart ifrån injektionerna utan måste även ha tagits oralt som tabletter. Ett dygn efter att Annie hittas inleds en förundersökning och lägenheten spärras av. 30 april anhålls Abbe i sin frånvaro och 1 maj grips han misstänkt för mord. Och det är nu som det börjar komma fram saker som på olika sätt binder Abbe till Annies lägenhet. Natten innan Annie hittas kopplar Abbes telefon upp mot masten via Annies bostad. Det här är mellan 01.58 och 03.34. 02.01 kopplas den dessutom upp mot Annies trådlösa nätverk. Abbe menar då att han har varit utanför Annies lägenhet den här natten, att han har suttit och väntat på henne där, men att hon inte verkade vara hemma. Under den här tiden då som han sitter och pratar, eller som han sitter och väntar utanför Annie, så pratar han dock med sin nuvarande flickvän i telefonen. Flickvännen kommer sen att säga att hon hör ett barn i bakgrunden. Något som åklagaren kommer att mena förklaras med att Abby inte alls var utanför lägenheten utan inne i den under natten innan Annie hittas död. I badkaret tillsammans med Annie hittar man också en gammal rosa mobiltelefon. Uppgifter säger att det ska ha varit telefonen som dottern fick använda och titta på och att det inte satt något simkort i den. Men när man finner den så sitter Annies simkort i den. Ett simkort som i vanliga fall sitter i hennes svarta iPhone. Den svarta telefonen kan ses vara uppkopplad mot hennes wifi sista gången 02:17. Efter det har någon tagit ur simkortet ur Annies svarta telefon och satt det i den rosa som hittas i badkaret. Annies svarta telefon tar Abbe med sig från Annies lägenhet då när han är där och polis och ambulans precis har upptäckt att Annie är död. Och han säger själv att han slänger den. Vi kommer gå in på det lite mer snart. Men det är alltså telefonen som Annie har använt för att ta bilder på alla skador som Abbe gett henne, skadorna på hennes hem. Och den telefonen kommer aldrig att hittas. Man kan också se att det gjordes en inloggning på Annies hembank klockan 02:09 på natten. Då uppdaterades hennes gräns för att swisha till 50 000 kronor. Klockan 02:17 görs också en bankinloggning och det är den sista noteringen som gjordes från Annies telefon. Under utredningen då så framkommer även saker rörande relationen mellan Abbe och hans nya flickvän. Även hon har anmält Abbe för misshandel och ofredande. Och i förhör berättar hon följande om dagarna kring Annies död. Hon berättar att hon sitter i bilen med Abbe när han har telefonsamtalet med Annie om pengarna som han är skyldig henne. Efter samtalet som flickvännen alltså hörde var Abbe väldigt uppstressad och orolig. Han var rädd för vad som skulle hända om Annie gick till polisen. Flickvännen menar att han säger till henne att han vill sätta dit Annie så att hon ska förlora sin dotter, det som betyder mest för henne. Enligt flickvännen pratar Abbe om olika saker han skulle kunna göra. Till exempel se till att Annie får i sig tramadol. Få henne att hålla i en pistol som han har så att han kan ringa SOS och anmäla henne. Han ska tidigare ha pratat om att han måste ha något på Annie eftersom hon har så mycket på honom. När Abbe och flickvännen är hemma så ser hon hur han gör i ordning en spruta med tramadol i köket. Abbe och hans flickvän åker kort efter det till ett kasino där de hänger ett tag. Flickvännen dricker några drinkar. Hon uppger själv att hon blir ganska full. När de ska åka hem så säger hon att Abbe istället för att köra hemåt kör mot Solna och Annies lägenhet. Han ber henne vänta kvar i bilen samtidigt som han går ur och hämtar något ur bakluckan. Flickvännen berättar att hon känner på sig att det är någonting som inte är bra som kommer hända. Hon ringer till en kompis eftersom hon är orolig för att Abbe ska göra något dåligt, att han ska skada Annie. Kompisen säger till henne att hon ska ta bilen och åka därifrån och det gör hon. Efter ett tag så ringer Abbe till flickvännen. Det är då som hon hör ett trött barn i bakgrunden, säger hon. Och hon blir rädd att han ska bli arg på henne och hon åker tillbaka. Men hon stannar inte utanför Annie utan hon åker vidare och åker hem till sin kompis, stänger av telefonen och stannar där tills dagen efter. Flickvännen berättar också att Abbe när han får reda på att han är anhållen säger till henne att han var hemma hos Annie och att han gav henne sprutan som han hade planerat och att hon inte hade gjort motstånd men att hon fick ett krampanfall och att han då försökte ge henne vatten och jordgubbar. Han sa också att han lämnat tramadol hemma hos Annie och att de var borta när han kom in dagen efter, där tillsammans med polisen. Till flickvännen ska Abbe ha sagt att Annie var vaken när han gick. Hon, det där är förresten någonting som jag tror att hon tar tillbaka sen. Hon säger också att Abbe återställde sin telefon efter det här och att han skaffade sig en ny telefon. Däremot så lämnar inte flickvännen de här uppgifterna om att han står och tillreder tramadolsprutan inledningsvis. Hon, det är uppgifter som kommer för senare. Hon säger att det är för att hon är väldigt rädd för Abbe, men det drar ändå ner trovärdigheten. Av utredningen framgår vidare att Abbe skickade ett sms till flickvännen. Ska se om jag behöver läsa allt det här. Ja, men vi kan säga kortfattat. Abbe har en ganska utvecklad historia om hur han sitter utanför Annie. Hur han inte kommer in. Och sen så har han lite kontakt då till den här flickvännen som försvinner. Han rör sig lite i och letar efter flickvännen då, som han tror ska vara på ett speciellt ställe. Han tar sig hem till sig, men då upptäcker han att hans hemnyckel är kvar i bilen hos flickvännen, och sen så åker han hem till henne och så här. En ganska rörig historia, men det finns alltså stödbevisning som går emot det här. Bland annat då de här olika, som det ofta är, masterna som inte stämmer överens med där han säger sig ha varit. Jag ska säga lite kortfattat om Abbes version för att det ska vara så rättvist som möjligt. Den stämmer delvis överens med den som flickvännen lämnar. Men han säger att hon ljuger helt om det här att han gjorde ordningen spruta och att han har pratat om vad han planerade för Annie. Han säger att anledningen till att han körde till Annie efter kasinot var för att han hade vunnit lite pengar som han på infall då skulle ge till henne. Men att hon inte öppnade och inte verkade vara hemma. Att han sitter utanför hennes lägenhet, utanför huset, i en dryg timme, säger han, beror på att han väntar på tidningsbudet. Och det ska alltså vara då som hans telefon kopplar upp mot nätverket. Men som sagt då, att han bestämmer sig för att det är kallt, så han bestämmer sig för att gå hem till sin lägenhet. Han har då inga nycklar, försöker få tag på flickvännen, hon svarar inte, hon har stängt av sin telefon. Han lyckas låna till sig pengar av någon kompis, tar en taxi till flickvännens lägenhet, krossar en ruta för att ta sig in. Dagen efter säger han att han åker till Annie för att ge henne de här pengarna då som han har vunnit. 2500 kronor i kontanter. Men att hon inte öppnar. Och det är efter det som han börjar kontakta hennes vänner och hennes mamma. Han säger också att han, när han är i lägenheten och av polisen får veta att Annie är död, hamnar i chock. Han ser till exempel en karta tramadol som man vet att hans DNA är på. Han frågar polisen om han får ta den. Men det får han inte. På balkongen så säger han går ut för att ta luft och så säger han att där ligger Annis svarta iPhone men utan något simkort i och att han tar med sig den utan att säga något för att han vet att det finns mycket hot dem emellan på den. Han säger också att han och flickvännen visste att Annie hade tagit ett större lån kort tid innan för att kunna betala räkningar och att flickvännen, när Abbe då till slut berättar om vad som har hänt, för det dröjer lite, säger att de ska föra över pengarna så att de kan åka på semester. Och Abbe säger att han förfasas över det här och att han ser på flickvännen som djävulen som försöker locka honom till någonting för att han inte ska lockas att föra över de här pengarna, så slänger han telefonen. Som sagt, en hel del av vad som sägs motbevisas med annan bevisning. Det här är en jättestor förundersökning. Till exempel då det här med masterna som motsäger Abbes utsaga. Det finns också exempel på uppgift som att när Abbe säger att han gick in genom porten hemma hos sig där innan han upptäckte att han inte hade nyckel, så kopplade hans telefon samtidigt upp mot masten hemma hos Annie. I slutet på den här dokumentären på Viaplay, som Annies mamma faktiskt också är med i, så berättar hon, och det här ska ju tas för vad det är, nämligen något som berättas i en dokumentär, så berättar hon att hennes barnbarn senare har sagt några saker. Hon säger att barnbarnet har sagt att hon är rädd för Abbe och att Abbe, citat, bärde mamma till badkaret och hon ville inte det. Flickan ska ha sagt till sin mormor att hon gömde sig då och att när Abbe hittade henne så sov mamma. Jag ska bara avsluta med att säga något om det våld som Abbe har erkänt. Och det är en hel del. Det handlar bland annat om sönderslagna rutor, att ha slagit Annie i ansiktet och huvudet, att ha knäckt en iPad över hennes ben, att ha dragit ur hennes löshår, spolat henne med iskallt vatten och kokat vatten, hållit fast henne, dragit och puttat henne, rispat henne med en nyckel, eller det kan ha varit en kniv, stuckit i hennes soffa med kniv, slagit bort ett bord med ljus på så att det skvätte stearin över hela väggen. Han erkänner också att han har kastat tuggummi i Annies hår och sen klippt av håret. Att han har piskat henne med ett bälte. Att han har haft sönder och kastat mobiltelefoner på henne. Att han har hotat henne, kallat henne för hora och slyna. Vid ett tillfälle så tillstår han till och med att han har hållit i Annies dotter samtidigt som han slitit solglasögon från Annies huvud och stampat sönder dem. Och då säger han även direkt till dottern att hennes mamma är en hora som inte kan ta hand om henne. Och det är bara några av sakerna som kommer fram. Det är som sagt det är en mastodont fupp. Det är ganska röriga domar. Det beror ju mycket på att det är flera olika åtalspunkter som liksom överlappar varandra. Men vi kommer väl tillbaka till det här i diskussionen också, tänker jag. Och om det är några frågetecken så får vi rätta ut dem då. Men Hanna, take it away.
Du lyssnar på Nyans.
Ja, tack Kajan för en jättebra genomgång. Verkligen, jättebra. Det här är, alltså det här målet är dels jättestort och som du säger, det är så många, många vändor. Och jag tyckte att hovrätten var väldigt så här, de nästan säger emot sig själva. Jag tyckte att på ena stället så säger de att vittnet är trovärdigt. Så lite längre ner så är vittnet helt plötsligt inte alls trovärdigt.
Svaret rörigt.
Ja, men det var jätterörigt. Ja. Jag bara, kan ni bestämma er egentligen? Så att det är antagligen att det är olika delar, men det var svårt att få grepp om. Men vi börjar med tingsrätten, vad som hände där. Den domen var ju betydligt lättare att hänga med, väldigt välskriven, och tingsrätten liksom håller den i handen hela vägen. I tingsrätten så döms Abbe för mord, grov kvinnofridskränkning, narkotikabrott, olaga hot. Vi ska se, det var en hel lista med grejer som han döms för. Jag ska ta upp den. Förtal, ofredande, grovt förtal, sexuellt ofredande, egenmäktigt förfarande, skadegörelse, narkotikabrott, ringa narkotikabrott, dopningsbrott, grovt vapenbrott, misshandel och sen de jag nämnde innan, grov kvinnofridskränkning, olaga hot och mord. Jag kommer fokusera på mordet för att det blir, ja, annars får vi sitta här hela natten.
Ja, nej, det går inte.
Nej. Ja, och det tingsrätten, han döms för allt det här och han döms till 18 års fängelse, och tingsrätten säger att det är ställt utom rimligt tvivel att han tagit Annies liv genom en dödlig mängd, eller injicerat henne med en dödlig mängd tramadol och sedan låtit henne drunkna i badkaret med vatten. Och det tingsrätten gör är att de, dels så har de ju tagit in flera rättsmedicinare som går igenom hela den här tramadolbiten och hur det egentligen ligger till med det. Och det de konstaterar, det tingsrätten konstaterar, de gör en sammanfattning av alla de här förhören som de har och konstaterar att Annie dog av drunkning i badkaret under kraftig påverkan av tramadol. Att hon annars hade dött av den stora mängden tramadol hon hade i kroppen. Alltså om hon inte hade drunknat i badkaret hade hon ändå dött av tramadolen. Att hon dog mellan 4 och 20 timmar innan hon hittades. Att mängden tramadol motsvarade mellan 15 och 30 tabletter. Att hon haft ett stort intag av tramadol i nära anslutning till döden. Att det inte fanns några tecken på att Annie var missbrukare. Att 3 stickmärken som var öppna tillkom strax innan hon hamnade i vattnet. Att provet från ett av stickmärkena i armen hade cirka 3 gånger högre koncentration än övriga prover. Och att Annie sannolikt fått i sig tramadol både via munnen och via injektioner. Det börjar de med liksom, att sammanfatta det. Så att det är utgångspunkten. Sen så går de igenom liksom okej, det här är det vi vet. Vi vet att hon har dött på det här sättet. Vad kan ha varit orsakerna? Och de börjar med att ta upp den stora frågan. Så här, kan det ha varit ett självmord? Och de går igenom ganska grundligt och kommer fram till att nej, det här kan faktiskt inte ha varit ett självmord. Det finns ingenting som talar för att Annie varit självmordsbenägen till att börja med. Sen så har hon var ju naken när hon hittades. Och det är någonting som Annies vänner sa att det skulle liksom aldrig ske. Att hon skulle försöka ta livet av sig och bli hittad och naken. Men den stora frågan, det stora är ju att hennes dotter var hemma. Och det säger vittnena att det är liksom helt otänkbart att hon skulle göra det med hennes dotter hemma. Och tingsrätten kommer fram till att säga nej, det här är inte troligt att det är ett självmord. Okej, ja, men då vet vi det. Kan det vara en olyckshändelse? Och där säger man samma sak. Att så här, nej, det kan faktiskt inte vara en olyckshändelse. Hon måste ha fått i sig motsvarande 15-20 tabletter tramadol. Och det är ju en hel del. Att hon måste ha vetat om att det här är farligt. Och sen att lägga sig i ett badkar är ju liksom ännu farligare. Så att tingsrätten avfärdar den möjligheten. De har ett lite längre resonemang kring det också, men att så här, det är inte sannolikt att det här har hänt av misstag. Det är bara helt otroligt att det ska vara på det sättet.
Jag tror att den gången när hon då sa att hon blev vitvingad tabletter av Abbe, så rörde sig om 5 eller 6 tabletter.
Ja, men exakt. Och förlåt.
Ja, nej, men bara så att man har något att jämföra med.
Ja, och de tar också upp att hon har tagit det tidigare och att då vet hon om att det är farligt.
Mm.
Att hon måste ha vetat att det här skulle vara farligt och att därför inte är, kan inte vara en olyckshändelse. Sen så tar man upp frågan så här, kan det vara så att hon är missbrukare? Och där säger man bara nej, det kan inte. Det finns ingenting som talar för det. Och också det här med att hon då skulle ha sprutat in injicerat, kan det ha varit så att hon har injicerat den här andra substansen, nu tappade jag namnet på den, melanotansprutor, den här Barbie-sprutan.
Mello, ja, precis.
Ja, men det tar man i magfettet och inte, man sticker inte sig själv i halsen, det gör man liksom inte. Det är helt osannolikt att sticka sig själv i halsen om man inte, eller också i armbäcken, om man inte är en erfaren missbrukare.
Ja, flera gånger dessutom.
Ja, flera gånger. Och det finns liksom inget som talar för att hon skulle vara missbrukare. Så den möjligheten stryker man. Så det är inte någon händelse, det är inte självmord, det är inte missbruk. Det här är gjort av någon. Och sen går man igenom, vad talar för att det är Abbe som har gjort det? Och där börjar man konstatera att han var på platsen där hon dog den kvällen i en timme. Han hade tillgång till tramadol. Han hade minst 30 tabletter tramadol tillgängligt. Sen har vi då att hans flickvän vittnar om att hon har sett honom tillredare. Hon har hört honom prata om att han ska ge det till henne för att han vill sätta dit henne, ha en hållhake på henne, kunna anmäla henne till SOS och så vidare. Och sen i efterhand då berättar att han har injicerat henne. Det är ju väldigt besvärande för Abbe att hon vittnar om det. Tingsrätten tycker också att hon är ett trovärdigt vittne. Och hela den här diskussionen kring att hon inte pratade om det tidigare, säger man att att flickvännen väntade ju, tog ju lite tag innan hon berättade det här i förhör. Och man menar på att det är inte konstigt med tanke på att hon är väldigt rädd för Abbe. Ja. Så att det är också just det här med masterna som kopplade upp att han var på platsen. Och sammantaget så säger tingsrätten att det är istället utom rimligt tvivel. Det är så mycket bevisning. Och också mycket av det som Kajan redan har gått igenom talar för att så här, han måste ha gjort det. Det finns inget annat rimligt alternativ. Och Abbe försöker ju också med att få det till att kan det vara alternativa gärningsmän. Men allt det där avfärdar man. Det kan inte det. Det finns ingen annan som det skulle kunna vara. Och också det här att han har ju haft ett motiv till att göra det.
Ja, jag tänker också att han... Det skriver ju tingsrätten på flera ställen att den utsagan som Abbe själv ger är orimlig.
Alltså
att
det är helt uppenbart att han ljuger. Det säger både tingsrätten och hovrätten sen. Att så här, vi behöver inte lyssna på något han säger, för det är helt orimligt det han säger. Ja. Men det som är lite intressant... Eller jag tänker att jag ska gå in mer på vad hovrätten säger också. För hovrättens dom är ju mer intressant. För det som händer i hovrätten är att han frias för mord. Han döms fortfarande. Han frias inte för alla punkterna. Inte grov kvinnofridskränkning. Och ja, men jag läste ju en hel drös. Men för mordet frias han och sen frias...
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Alltså han också för ett fall av misshandel. Nej, ofredande tror jag att det var.
Just det.
Nu lever min datorloppan här.
Och sen är det ju, och det tycker jag kan vara spännande att bara lyfta, att när åklagaren yrkar för vad Abbe ska fällas för, och så här ser det ju oftast ut, att då vill man ju i första hand att han ska fällas för mord. Men sen har man ju alternativa åtalspunkter. Eller liksom, om han inte fälls för mord så vill man att han ska fällas för försök till mord och vållande till annans död. Om han inte fälls för det så vill man att han ska fällas för grov misshandel och vållande till annans död. Och sånt. Men att i hovrätten så frias han.
Han frias helt.
Från alla dem.
Han frias helt från mord och sen frias han för ett fall av misshandel som är en del i ledet av den grova kvinnofridskränkningen. Och han får som påföljd, istället för 18 års fängelse så får han 3 år och 6 månaders fängelse. Vilket är väldigt kort i jämförelse med 18 år. Och det hovrätten gör är att de börjar med att konstatera att vi kan inte förhöra målsägande. Annie kan vi inte förhöra. Och att det ställer större krav på bevisningen. Och det är ju ingenting konstigt i sig. Och sen så lägger de väldigt, väldigt mycket fokus på de här rättsutlåtandena och vittnesförhören med
de som har gjort den här rättsmedicinska tramadolundersökningarna. Nu kanske jag använder fel termer, men ni förstår vad jag menar. De som gjorde undersökningar på Annie för att se
ja.
Hur det ligger till med tramadolen. Det är så nästan som att det är nästan det enda de fokuserar på. Men där det hovrätten liksom hakar upp sig på, det är att de här rättsläkarna säger att till exempel att ja, det de har hittat talar för att hon har haft att det har förekommit ett stort intag nära döden. Det talar för att det finns att hon har fått i sig både via munnen och via injektion snarare än endast via nålstick eller endast via munnen. Och att de uttrycker sig på det sättet att de här fynden vi hittar talar för att det ligger till på ett visst sätt, och det hovrätten säger är att talar för att det är på ett visst sätt är inte tillräckligt säkert för att man ska kunna, liksom i det här sammanhanget så räcker det inte att säga att ja, men den här, vi har hittat den här substansen, det talar för att det här har hänt. Att det räcker inte, säger hovrätten. Men då kan jag bli lite så här, är det här bara, det här är ju mer diskussionen egentligen, men det jag funderar på är lite så här, är det här bara hur man uttrycker sig olika inom olika vad ska man säga, områden? Det kanske, när rättsläkaren säger att ja, det här fyndet talar för någonting, då kanske det är väldigt, väldigt säkert, att det kanske är väldigt, väldigt hög chans att det är på ett visst sätt. Men det är nästan synd att det är ingen som, att man inte tar upp den diskussionen.
Mm.
Man hade gärna velat att de kunde liksom specificera vad innebär att det talar för att det är nästan som att det står och faller på det, att de säger att det vi hittar talar för att det är på det här sättet, men ja.
Ja, och det blir ett väldigt hårkliveri, för att jag tänker att det är många situationer och många fall där man inte har ett sånt typ av liksom rättstekniskt bevis som rakt av säger att det är 100% säkert att det var så här.
Alltså det har man aldrig.
Precis, och rättens uppgift blir ju att ta de här, alltså den sammantagna bilden av dem. Vilket jag tycker blir väldigt konstigt, för när det är väldigt många av de här sakerna som de radar upp och alla de talar för ett scenario, och det finns också annan stödbevisning som talar för det scenariot, och det finns inget ja, alternativt scenario.
Nej, men det är också det man ska komma ihåg, att beviskravet är ställt bortom rimligt tvivel. Det är inte 100% säkerhet.
Nej.
Det är inte det. Det ska vara väldigt säkert, men det är inte så här, vi har 100% vetskap. För det går
inte.
Då skulle ingen bli fälld. Men det hovrätten säger är basically att nej, men vi kan inte säga exakt hur det har gått till. Vi kan inte säga exakt vad som hände den natten. Så att vi vet inte om hon fick is, om hon svalde alla tabletterna eller om hon tog, om alla injicerades. Vi vet inte om hur det gick till. Vi vet inte hur hon hamnade i badkaret. Och jag tycker, och därför friar de honom. Och jag tycker det här är fullkomligt orimligt. För det är så här, hur kan det ha gått till? På riktigt, hur kan det ha gått till? Det är ganska uppenbart. Det finns inte jättemånga alternativ. Med all den här andra bevisningen så tycker jag att det är helt... Att de helt hakar upp sig på det. Och det kan bli också lite så här, men... Det är väl egentligen åklagarens jobb. Nu vet man inte, det kanske inte kom med här. Vi har ju bara domen, vi har inte suttit med i tingsrätten. Men just det här att pressa på de experterna på så här, när ni säger att någonting talar för att det går till på det här sättet, vad betyder det egentligen? Hur stor chans är det? Men det är också så konstigt att det faktum att hovrätten säger att vi vet inte om hur mycket av tabletterna som svaldes, hur mycket som injicerades i princip. Och vet inte hur hon hamnade i badkaret, så därför kan vi inte fälla henne.
Det är så jäkla konstigt för att man inte, alltså nästan alltid annars när vi läser domar, då går man in direkt på de olika uppsåtsgraderna.
Nej, det är också en sån här konstig grej med den här domen.
För de säger ju att de vet att han har injicerat, det slår de ju fast, att han har injicerat det här.
Precis, de vet att han har injicerat Annie med tramadol.
Det är, ja, så här, det slår de fast. Men de dömer honom ändå inte. För de vet inte hur mycket han injicerade med henne med. Och de vet inte om det var via armvecket eller om han tvingade henne att svälja tabletterna. Hon har fått i sig, eller ja, att han injicerade, men de vet inte att, om han också har fått henne att svälja det eller om hon har svalt det frivilligt. Eller. Mm. Men när det kommer till motivbilden, det här tycker jag är väldigt spännande. I hovrätten så säger man i princip motsatsen från i tingsrätten. För att i tingsrätten så tar man ju upp det faktum att han har velat sätta, ha en hållhake på Annie. Han har velat sätta dit henne hos oss. Han har liksom gjort alla de här grejerna för att ha grejer på henne. Mm. Och i hovrätten så talar det till hans fördel. För man säger att det finns inget bevis för att han har velat döda henne. Han har ju bara velat ha en hållhake.
Ja.
Vilket blir det så här. Det känns som att ibland så används det. Ena sekunden så används det emot honom. Och sen används det till hans fördel. Det blir väldigt konstigt att det...
Ja, och det skulle ju verkligen kunna vara pådrivande i alla fall en lägre uppsåtsgrad.
Mm, mm.
Att de målar ju upp hela det här med att han ville injicera. Och gjorde det.
Ja, men exakt.
Och också att han åker därifrån.
För de säger också så här att motivet är att det är en väldigt djup konflikt mellan dem. Det potentiella motivet skulle vara att det är en väldigt djup konflikt mellan dem. Och då tar de som exempel att han har velat ha en hållhake på henne. Men sen säger de också att det faktum att han vill ha en hållhake talar för att han inte vill döda henne. Vilket det blir väldigt, väldigt snurrigt. Så här, men hur ska ni ha det egentligen?
Mm.
Jag fick ju så här flashback när jag håller på med det här fallet. För vi har ju skrivit om det när vi under gardetiden. Ja. Och då minns jag bara, jo men just det var det här som jag var så frustrerad över. Ja. Att de inte kunde bestämma sig hur de skulle ha det.
Mm.
Ja,
det är ganska makalöst att ha så pass mycket bevisning, alltså teknisk bevisning, vittnen och olika utsagor som liksom alla pekar åt samma håll i princip och stödjer det. Och att man dessutom slår fast att den åtalade snackar skit och ljuger. Och att man ändå då väljer att fria, det är...
Ja, men precis. Och de säger också som tingsrätten att det är inte sannolikt att hon tagit sitt liv. Det finns ingenting som talar för att hon skulle vara missbrukare. Men det är liksom, så att det kan inte, det är liksom ingen olyckshändelse och allt det där.
Mm.
Så att någonting har ju hänt. Det är ju liksom ingen magisk kraft som har fått det här att ske, utan...
Nej. Nej, men då det är ju, alltså helt sammanfattningsvis så är det ju det de säger. De säger att vi vet att han hade de här uppsåten, vi vet att han åkte dit, vi vet att han injicerade henne med den här blandningen som han har gjort. Men vi vet inte vid vilket tillfälle och hur mycket tabletter hon tog och under vilka omständigheter. Så Nej. Vi kan inte avgöra vad det var som ledde till att hon dog.
Nej, precis. Och sen så säger de också angående flickvännen som vittnade. Så i början säger de att hon är trovärdig. Men sen längre ner, vid ett annat tillfälle, så säger hovrätten att hon har druckit alkohol. Så att hennes liksom vittnesmål är inte så. Vi kan inte lägga så mycket fokus på det vittnesmålet. Och då det är ju hon som berättar att han har... blandat den här tramadolsprutan som han skulle
injicera. Vilket är också ganska konstigt, för att vid tidpunkten när han blandar den, då är hon inte så särskilt berusad. Hon dricker två glas.
Två glas kava, det är ingenting.
Nej, och det är inte ens säkert att hon hade gjort det då redan när han stod och blandade dem. Sen dessutom den här vännen som flickvännen ringer när hon sitter i bilen stödjer ju helt och hållet det som hon berättar.
Ja.
Så den vännen bekräftar ju att hon ringde till mig. Hon sa att hon var rädd att Abbe skulle göra någonting mot Annie.
Mm.
Jag tror till och med att hon berättade om spruta, men lite osäker. Och jag sa till henne att åka därifrån. Så även om man då tycker att visst det finns en berusningsgrad här, så är det ju så mycket som stödjer det hon säger.
Ja, och det blir också väldigt så här, det här visar på en viss, vad ska man säga, skörhet i rättssystemet, att en domstol kan säga att nej, men det här vittnet är helt trovärdigt, det är liksom 100%, och sen så säger en annan domstol att nej, men det här, vi kan inte lita på det här.
Mm.
Och det här, alltså, ja, det är inte bra, alltså, det är inte bra.
Nej, alltså alltid när det är sån här enorm skillnad mellan tingsrätt och hovrätt, så känns det ju inte bra. För då
det
har
känns
ju,
inte bra.
Då, i något led så är det fel.
Mm. Ja. Jag hade dömt från det jag har sett. Jag tycker att hovrätten har fel, alltså.
Ja, jag med.
Sen är det ju alltid liksom såklart svårt att säga om man inte har suttit med och lyssnat på alla vittnesförhören. Men från det man har sett av att läsa domen och förundersökningen och sådär, så håller jag helt med tingsrätten. Jag tycker tingsrätten har en bra dom. Hovrätten så är not so much.
Nej, jag tycker inte heller att hovrättens resonemang håller.
Nej, men den är också så här en dåligt skriven dom.
Ja.
Ja.
Paula, ska du ta det vidare?
Nyans.
Ja, nej, men jag håller med er och Kajans eminenta genomgång här, att med det, den bevisning som finns, det man vet om händelseförlopp, vad Abbe har befunnit sig och så vidare, så är det en jättekonstig dom ifrån hovrätten att liksom komma fram till någonstans att nej, vi kan inte döma för mord, för vi kan inte bevisa vilken ordning saker hände. Det, så ser det ju väldigt ofta ut när det är mord liksom,
ja.
Och ändå döms folk, även fast man inte kan bevisa 100 exakt i vilken ordning någon blev slagen eller vad som hände.
Men alltså det blir som att att säga att,
och det är inte första gången vi sitter liksom här lite frustrerade över att det blir en sån skillnad och vilka värden man tillskriver olika vittnesmål eller bevisningar och sånt där. Det är ju samma, jag menar, vårt allra första avsnitt till exempel, när vi då hade det här att i tingsrätten så bedöms flickan som väldigt tydlig. Hon har för mycket detaljer, för mycket liksom vittnesmål att komma med för att det skulle vara påhittat. Medan hovrätten bedömer att hon inte är tillförlitlig för att hon inte kan säga exakta datum saker har hänt, och tycker att eftersom det är så många gånger som hon inte kan hålla reda på det, så är det inte tillförlitligt, och så frias mannen. Så att, ja, vi har sett det förr. Och jag tänker också osökt på den här fosterhemspappan som friades för att han hävdade att anledningen till att hans sperma hittades inne i slidan på hans 15 eller 16-åriga fosterhemsbarn var för att han skulle ha runkat i en papperslapp eller en pappersservett som han hade lämnat i handfatet på toaletten, så att hon hade gått och tagit den näsduken eller papperservetten och så fört upp hans sperma i sig för att kunna sätta dit honom. Och han frias för att man menar på att, på att det på något sätt då skulle kunna utgöra en rimlig tvivel. Och när vi pratar med rättssäkerhet och så blir det också en sån här sak som vi återkommer till. Alltså att det här utom rimlig tvivel är jävligt luddigt. För det finns ju ingen exakt definition på det här. Och jag tror att vi och alla våra lyssnare tycker väl att det finns ingen rimlig tvivel att Abbe dödar Annie. Och ändå säger man liksom så att nej, men det är inte utom rimlig tvivel nu att det var han som gjorde det. Det kan ha gått till på något annat sätt, även om inte vi kan komma på något annat sätt.
Nej, men precis. Alltså, det är verkligen som du säger, det är som att det ibland blandas ihop bortom rimligt tvivel och så här, det ska inte finnas ett uns av tvivel för någonting. Alltså rimligt tvivel är ju liksom att det ska inte finnas någon annan rimlig eller trovärdig, något annat utfall liksom, än det som åklagaren lägger fram.
Nej, precis. Och i det här fallet blir det så att, jag menar, om ni nu ska komma med att det finns någon form av rimlig tvivel här, då måste ni ju kunna presentera någon annan trolig, eller åtminstone avlägset trolig utgång, alltså vad det egentligen handlat om. Och när man redan har sagt att, även från hovrättens sida, liksom sagt att men det här är inte ett självmord och det här är inte en olycka, vad finns det kvar då? Det finns ju liksom inget annan. Och de är ju inte heller inne på att men det skulle ha kunnat kommit in en annan okänd man eller något sånt där. Det har de ju inte heller på det här, utan då finns det ju bara det här kvar som rimlig utgång, att men han gjorde det. Och det går ju absolut att säga liksom, att men döm han då för vållande till annans död, att han inte menar att döda henne utan han ville bara skrämmas och få en hållhake. Det var liksom inte tanke att hon skulle dö. Men att fria totalt blir jättekonstigt.
Ja, det är jättekonstigt. Jättekonstigt att man inte förhåller sig till dem. Uppsåtsnivåerna på sätt som man brukar göra.
Det är jättemärkligt. Jag tänkte på en sak också när du nämnde det, att det finns, att man alltid liksom säger något så annat, men om den inte ska dömas för det här så skulle den kunna dömas för det här. Du får rätta mig om jag har fel, Hanna, men det är väl så också att om inte åklagaren har yrkat på de här alternativa brottsrubriceringarna så får man inte döma efter någonting annat. Att rätten kan bara ta ställning till de som finns listade.
Ja. Alltså, men det är väl också det är någon komplikation med just det där i det här fallet också. För att hovrätten i diskussionen om så här, kan han dömas för, nu ska jag se om jag hittar den exakta formuleringen här. Jag kan läsa. I sista hand har åklagaren yrkat att Abbe i vart fall ska dömas för grov misshandel och vållande till hennes död, grovt brott. Att injicera en person med tramadol skulle visserligen under vissa förhållanden enligt hovrättens mening kunna utgöra misshandel, alternativt grov misshandel. Åklagaren har dock gjort gällande att Abbe misshandlat Annie genom att ha försatt henne i ett förgiftningstillstånd. I gärningsbeskrivningen är det som när åklagaren yrkar så måste de säga vad är det som har hänt. Finns en gradskillnad mot tidigare påståenden eftersom ordet dödligt utgått. Begreppet förgiftningstillstånd måste dock ses mot bakgrund av att åklagaren bland annat gör gällande att gärningen varit livsfarlig och att Abbe genom sitt handlande tillfogat Annie svår kroppsskada eller sjukdom. Enligt hovrättens mening är det alltså fråga om ett allvarligt tillstånd. Som anförs ovan går det emellertid inte att dra några säkra slutsatser om vad som inträffat i Annies lägenhet den aktuella natten och hur mycket tramadol som Abbe tillfört henne. Det är mot den bakgrunden inte styrkt att han har försatt henne i ett förgiftningstillstånd med den innebörd begreppet måste anses ha i detta sammanhang. Med hänsyn till detta förhållanden och till de oklarheter som hovrätten tidigare redogjort för, bland annat gällande de uppgifter som Abbe lämnat till hans flickvän som vittnat, går det inte heller att med säkerhet säga att han genom medvetet risktagande eller av annan oaktsamhet orsakat hennes död. Inte heller i denna del kan alltså åklagarens yrkande vinna bifall.
Men gud, de har det här förgiftningstillstånd och hänger upp allting.
Ja, exakt. Det, jag blir helt förvirrad. Det känns som att jag är på någon slags svenska prov med läsförståelse. Vad menar de ens?
Alltså det måste ju vara i princip då att de säger att vi kan inte gå på åklagarens linje ens i det här tredje utfallet som han yrkar på, för att vi kan inte säga att injektionerna har satt försatt Annie i förgiftningstillstånd.
Nej, det de säger basically är att vi kan inte säga, hon är uppenbart att hon har varit förgiftad med tanke på hur otroligt mycket tramadol hade sig. Men vi kan inte säga att det är Abbe som har gjort att hon blev förgiftad. Han har sprutat in, nej. Men vi vet inte om han sprutat in mycket eller lite. Vi vet inte hur om Annie har svalt en massa tabletter frivilligt. Men det de säger, det som är så konstigt med det här, för de säger ju indirekt att okej, vi kan inte säga att det är Abbe som gjort det här. Ja, men då måste det ju betyda att om han inte har gjort det, då har ju hon gjort det själv. Men ja. De säger samtidigt att det är inte ett självmord.
Ja, precis. De, slår fast och utesluter alla andra scenarier. Det kan inte ha varit någon annan. Det är inte ett självmord.
Det finns inget alternativ.
Det är inte en olyckshändelse.
Nej. Alltså den här åklagaren måste jag bli.
Alltså jag tolkar det också som att de
när
blandar in de övriga som han hade lagt in där. Liksom att eftersom han i de två första säger liksom att det handlar om mord eller dråp typ. Så där beskriver att han liksom med en dödlig injektion har tagit livet av Annie. Så ska man ta hänsyn till det även i den tredje där han inte längre säger att det handlar om dödligt utan då om ett förgiftningstillstånd där hon då dör av olyckshändelse i princip. Och där blir det, som jag tolkar det, nästan lite grann som att hovrätten säger nej men du kan inte ha det båda vägar. Antingen så ska det vara så att den här injektionen var dödlig. Eller så var den inte dödlig. Och var den inte dödlig, det vill säga ett förgiftningstillstånd, då gäller ju inte de två första. Och vi kan inte liksom bevisa att det var han som gjorde, alltså ändå förgiftade henne. Och är det dödligt, ja men då gäller ändå inte den här eftersom han inte har ansökt om att det skulle handla om ett dödlig eller potentiellt dödlig misshandel. Så att det låter lite som att de också försöker resonera sig att liksom de här punkterna han har tagit upp, eller de liksom möjliga åtalspunkterna, tar ut varandra. Att det är det de också lite kommer fram till, vilket är jättekonstigt. Yeah.
Ja, det är hårkliveri alltså.
Det som sen hände också i det här som var väldigt uppmärksammat är ju att Annies familj själva drev ett försök att överklaga till Högsta domstolen. Vilket inte gick igenom. Men för åklagaren ville inte. Så att de drev det privat att det skulle försöka överklagas då. Till Högsta domstolen som inte gick igenom för att de tyckte väl att hovrätten hade tolkat lagarna tillräckligt rätt eller någonting. Men det som var mest intressant i allting efteråt, det är ju att när Abbe sen kom ut på villkorlig så var han ju jävligt kaxig. Försökte ju gå tillbaka rakt in i samma spår av influenserbeteende som han hade innan. Och skröt ju och pratade mycket om det här att han blev friad och han har sedan inte gjort någonting och sådär. Men pratade ju väldigt, väldigt tyst om det faktum att han faktiskt fortfarande blev dömd för grov kvinnofridskränkning. För att det var väl kanske inte så cool grej att skryta om. Han skröt ju också om att han har blivit dömd för vapenbrott till exempel, men inte om kvinnofridskränkningen. Eller att han skulle, ja, att han blev dömd för att ha liksom misshandlat henne.
Ja.
Och när det inte verkar ha räckt för att börja åter... det inte verkar ha räckt för att ge hans cred tillbaka eller sånt där. Så stagear ju han en kidnappning som blir väldigt viral. Att det delades från... Instagram-konton framförallt då. Någon bild på honom där han sitter bunden på en stol och blöder från ansiktet. Så skickades runt och folk var liksom såhär, vad är det som händer? Och det här på riktigt? Och det spreds runt jättemycket. Och så var det ett helt nystartat konto som bara, om ni följer oss så ska vi visa sanningen om vem Abbe är. Kolla på våran live senare eller sådär, så skulle de lägga upp då klipp på när de misshandlade Abbe. Vilket jag tror också gjordes. Men där folk tyckte att det var någonting som liksom inte stämde med det hela. Och det blev ju en jättestort liksom polispådrag på det här. Och man hittade Abbe med en del svullnader i ansiktet och sådär. Men när man sen beslagtog hans telefon och även hittade då, lyckades liksom ringa in vilka förövarna var och började titta deras telefoner och sånt där och hittade, hämtade tillbaka raderade meddelanden och sådana grejer, så blev det väldigt snabbt väldigt tydligt att han hade ju gjort det här själv. Han hade ju betalat dem för att göra den här grejen för att han skulle få uppmärksamhet och kunna liksom komma tillbaka i rampljuset. Så resultatet av det blev ju att han begick ju ett brott och gjorde därmed en överträdelse på sitt villkorliga frigivning. Så han flydde till Spanien. Och det är ju där han nu då, sedan tre månader tillbaka vi är uppe i nu, sitter häktad för mordförsök på en kille som han knivhögg under ett slagsmål. Så att det är ju väldigt tydligt att hans väldigt reaktiva och våldsamma beteende inte har förändrats ett dugg. Vilket ju på många sätt egentligen mest bara är jättetragiskt.
Jag kommer ihåg den här kidnappningsgrejen. Jag vet att jag följde det. Handlar ju upp massa saker om det liksom hela tiden också. och berättade hur han hade flytt då från de här som hade kidnappat honom. Han lade bilder på när polisen var hemma och sånt och sånt. Men jag tror faktiskt att jag hade missat. Jag vet att det var spekulationer om att han hade stageat det. Men sen tror jag att jag tappade tråden, så jag hade liksom missat att det slogs fast.
Nej, men det kom fram sen. Så att han, och det var ju där, som sagt, det var i samma veva som han drog. Så att han sitter ju häktad, men han är ju också, det finns ju en häktningsorder ute på honom i Sverige också. För att han ju egentligen vill man ju hitta honom och sätta in, alltså återföra till fängelse så att han får sitta av resten av straffet bakom fängelsemurarna, eftersom han inte har skött sitt villkorliga. Men nu får vi se, nu blir han ju antagligen fast i Spanien och i spansk fängelse istället. Men det man kan tydligt säga om honom är ju att han är en väldigt våldsam och väldigt toxisk person på många sätt. Och det, jag tycker som när vi pratade om Martin så slog jag Lotta att det fanns det här röda trådar även där utav liksom våldsam redan från väldigt unga år och ett samhälle som liksom inte kan hantera det, inte täcka upp, inte försöka hitta bättre utvägar ur det hela, utan där det bara blir att det här barnet är ett problem. Och till sist blir problemet för stort för att det ska gå att lösa. Jag tror att det är lite där vi har hamnat även med Abbe, att han, det har gått för långt nu. Så frågan är om han kommer att kunna bättra sig.
Ja, men och precis det som du säger, Paula, jag tänkte också på Lotta-fallet. Och när det kommer till Abbe, så jag tänker på det som jag gick igenom då i händelseförloppet, att så tidigt som man märker den här aggressionen och det här missanpassningen, utanförskapet och att han inte klarar de här. Han vill väldigt gärna vara med andra människor och få det att fungera, men han lyckas inte. Han kan inte. Och när det då liksom också finns sådana orsaker till ett beteende och sen så samtidigt han är på autismspektrat, har svårt med förändringar, flyttas omkring som 17, känner sig sviken av hela vuxenvärlden och sånt. Jag känner mig ju väldigt säker på att det inte är ett tåg som går att stoppa liksom, utan att det verkligen är urspårat. Och kommer så vara.
Ja, jag tror tyvärr det också. Jag tänker från en urspårning till en annan, så skulle vi kunna gå över på veckans snackis.
Så gärna.
Nyans.
Och då tycker jag att vi ska ta och bara samla oss lite grann och så säga några ord om rabaldret på arbetaren.
Oj, 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 oj.
Så det har ju varit en ganska turbulent, ja men vecka är det väl nu, 2 veckor snart, nästan som det har pågått. Efter att Kajsa Ekis Ekman plötsligt utlystes som ny chefredaktör. Hon skulle gå in som, eller ja, tillförordnad chefredaktör för 1 år framåt, var sagt. Och ganska direkt efter att den här nyheten kom, så kom nästa nyhet. Och det var ju att flertalet anställda på arbetaren samt arbetarens styrelse protesterade rejält kring detta och menar att för ungefär ett halvår sedan hade det varit på tapeten att anlita Kajsa Ekis Ekman. Och då hade både styrelsen och de anställda sagt väldigt klart och tydligt nej till detta.
Mm.
Och istället var det väl Nathan Hammelberg, tror jag, som fick ta över ett tag. Och nu hade då vd:n för arbetaren inte meddelat för liksom tidningens styrelse eller de arbetande att det var dags att tillsätta någon ny chefredaktör, utan bara meddelar att nu blir det Kajsa Ekis Ekman.
Ja.
Och värt att ha med sig det här också då är att arbetaren är en alltså syndikalisternas tidning. Och är då en arbetarägd tidning. Med en styrelse som bestämmer en hel del. Men framförallt så är det ju då arbetarna som styr över själva tidningen. Så det är framförallt en medlemstidning för syndikalisterna.
Mm.
Och den här vd:n gick då runt exakt allting vad stadgar och regler sa om hur chefspositionen ska tillsättas. Genom att tillsätta Kajsa Ekis Ekman på det här sättet. Så de var framförallt 5 stycken anställda som protesterade. Väldigt tydligt, varav 3 så upp sig i protest till sist. Och 2 eller 3 blev hotade med att få sparken om de fortsatte att protestera mot den här tillsättningen. Och hela tidningens styrelse avgick i protest.
Ja.
Vilket då föranledde att förra helgen, så lite mer än en vecka sedan då, så hölls det ett krismöte inom syndikalisterna och där man då beslutade att dels då skilja den här vd:n från sitt uppdrag, men också då att direkt häva anställningen och Kajsa Ekis Ekman med motiveringen att den inte hade gått korrekt till.
Mm.
Och Kajsas inställning till det här har varit att hon skiter i skriverierna. Hon har inte hört något tjafs. Hon har kontrakt och kontrakt kan man sedan inte bryta, och att en facklig tidning som arbetaren givetvis har koll på arbetares rättigheter och kommer inte bara sparka henne hur som helst. Och idag då när vi spelar in den 6 september så kom nyheten att nu hade då uppsägningen eller ja, avslutandet av hennes kontrakt skett formellt. Så att nu är hon formellt avskedad som chefredaktör.
Har hon lämnat någon kommentar på det? Jag har inte sett någon.
Jag har inte heller sett någon om detta ännu. Utan nu är det att hon får tills vidare lön. Men får inte jobba som chefredaktör. Och jurister ska ta vid för att lösa det sista. Kring det här då.
Mm.
Men i helgen så publicerade då Svenska Dagbladet ett försvarstal för Kajsa Ekis Ekman, underskrivet av en rad journalister och debattörer. Bland annat, och icke förvånande, Cissi Wallin till exempel.
Nej!
och där skriver de då att de ser med oro på hur en kvinna som är fritänkande, intellektuell och duktig skribent blir mobbad och utesluten och tystad för att hon vågar ställa tuffa frågor och ha kontroversiella åsikter.
Jag orkar inte.
Det var någonting om ofrivilligt kontroversiell också. Och att ofrivilligt kontroversiell. Och att osakliga påståenden som gränsar till rent förtal har fått spridas som sanningar i media. Och man hänvisar då bland annat till att en av de anställda som sa upp sig, som sa upp sig för att hon själv är transperson, eller hen själv var det nog förresten, förlåt, fel pronomen, för att hen själv är transperson, sa upp sig då för att hen inte ville jobba med Kajsa Ekman som chef. Och att hen motiverade det med att jag känner mig inte trygg att arbeta under en chef som är känd för att notoriskt felköna transpersoner. Och då menar man att det här var ett så osakligt påhopp. Och så tycker man att alla som är vänster och för arbetares rättigheter borde givetvis backa Kajsa Ekman i det här och förstå vikten av att man inte ska riskera att tystas eller få problem med arbetslivet för att man uttrycker kontroversiella åsikter.
Man använder helt enkelt rakt av samma retorik som SD har dragit i hur många år som helst. När de inte får synas överallt, inte får samarbeta så mycket de vill med andra partier, inte får precis som de vill helt enkelt, så är det ett jävla grinande om att man blir tystad för att man är modig och ställer tuffa frågor.
Yep.
Vad trött man blir alltså.
Ja, jag tycker framförallt att det är så pinsamt, för att det som alltså Ekis ståndpunkt som har varit när hon såklart har blivit informerad om det här, för det har hon ju naturligtvis blivit, att det är ett problem och att det inte har gått korrekt till och att man helt enkelt inte med veden undantaget av, vill ha henne där. Att hennes ståndpunkt är så här: men jag har skrivit kontrakt så jag ska ingenstans, jag sitter kvar. Det är så... hitta något ord. Det är pinsamt. Skulle jag sitta i den situationen och de säger så här: vet du, det här har blivit fel. Vdn som skrev kontrakt med dig, han får inte göra så. Så tyvärr så är det liksom inte giltigt och vi har det här problemet med att vi har en hel redaktion och en styrelse som inte går med på och tycker att det är bra att du är där och är chef. Då får man ju vara så här: det här tycker jag ni, det här blev jättedumt, det här var jätteolyckligt, jag tycker att ni får betala mig ett tag för det här har inte varit en rolig situation för mig, men naturligtvis så kommer jag inte alltså ens vilja vara kvar.
Nej, men alltså, vem vill vara kvar när alla vill ha bort dig? Det måste ju vara helt fruktansvärt.
Ja, men då, ja.
Alltså, det är jättekonstigt. Jag kan inte tänka mig något värre än att gå till jobbet varje dag och bara veta att så här, ingen vill att jag ska komma dit.
Nej, men att bara klamra sig fast och bara, nej men jag har skrivit kontrakt. Då bara, nej men för det första så var det inte ett giltigt kontrakt. För det gick emot stadgar och grejer som inte liksom kan viftas alltså, bort hur som helst. Och sen så liksom för andra, folk säger upp sig. De vill inte
det här. Men alltså förlåt, men vem bryr sig om kontrakt? Det är så här, ja, det vore ju rimligt om typ hon får någon slags ersättning för den jobbiga situationen. Så här, fair, det fattar jag. Det jag hade. Men som du säger, folk säger upp sig. Man bara, hallå.
Ni får betala mig lön i 3 månader.
Ja.
För det här jäkla besväret. Det är det minsta ni kan göra. Jag hoppar av det här med omedelbar verkan. Så behöver vi inte prata.
Jag menar, det är ju viktigt. Alltså, det är ju folk som inte har sagt upp sig, men som helt enkelt inte kommer in på kontoret när hon ska vara där.
Men är det
under de här 2 veckorna som har varit.
Vad skulle du säga, Hanna?
Nej, jag bara... Vad har de liksom beskrivit hur det blev så? Alltså utöver alltså, att de reagerar så starkt.
Alltså varför de inte vill ha henne ja. Där eller... nej men det, de har ju sagt de två grejerna som de har lyft som gör att de inte känner sig trygg med henne som chef har ju varit just så här transfobin mm. och sen har det varit att hon är ryssvänlig
mm.
För att trycka det milt och där man då pekade på den här tweeten om att Russia Today är en lika säker, neutral och högkvalitativ källa till nyheter som BBC.
Men alltså har hon liksom sagt det med att hon är seriös? Eller har hon tagit tillbaka det och varit så nej men det här är ju, var ju ett
förstås. Nej hon står för det.
Ja,
men alltså det är ju helt sjukt.
Försvarar det.
Men hon alltså, det. But why? Alltså jag fattar inte, va?
Mm.
Det, huh?
Och samma med det här att det skulle vara osakligt att hävda att hon om felkönar och sådär. Alltså när man läser i den här boken då, så man då hänvisar de ju till den då, det här med könets existens i hennes bok liksom så här att ja, men hela kapitlet om typ Norge till exempel när de tar exempel på det här med självidentifikation så lyfter de ju Norge där det var en kvinna som blev åtalad men senare och så tänker jag, jag tror att hon blev dömd och sen friad till sist. Ja, skitsamma hur det gick egentligen. Men som blev åtalad för hatbrott eller kränkande, diskriminerande behandling. Efter att flera gånger har sagt åt en transkvinna att hon inte fick byta om inne på damernas omklädningsrum.
Mm.
Trots att hon hade också fått veta ifrån personalen på gymmet som där gällde. Att transkvinnor var välkomna där och de var välkomna att byta om på damernas rum. Och där den här transkvinnan liksom sa att du vet varför jag byter om här. Liksom.
Mm.
Bara låt mig vara. Hon fortsatte ju ändå liksom, säga att du får inte byta om här. Och genom hela texten om det här så omskriver ju Ekis den här transkvinnan Sandra som han, mannen, om och om igen. Och det här har hon fått en kritisk fråga om i media senare efter boken kom ut. Och det var ju jättesed de frågade som liksom, varför felkänner du till exempel Sandra som du vet är kvinna och som juridiskt var kvinna
mm.
när det här hände och så vidare. Och då var hennes svar på det bara men hur kan han vara det? Han hade ju fortfarande snopp.
Wow.
Men alltså what the fuck? Alltså förlåt mig.
Men då, det är liksom, vi är så beyond diskussioner om Ekis är transfob. Det är ju bara ett faktum, det vet vi ju om. Mm. Och grejen är att har du foba inställningar så kommer du inte platsa som chef överallt.
Nej, nej.
Mm. Och det är liksom inte du, det är ingen som hindrar dig från att fortsätta ha dina foba föreställningar om världen. Men de kommer göra att du inte... platsar överallt.
Men också så här, snacka om att bara slakta en hel verksamhet. Hon bara drar ner hela skeppet och bara låter den bara förgöras.
Mm.
För att hålla fast vid sitt liksom.
Också det var ganska obehaglig ignorans gentemot tyckte jag i hennes sätt att när hon blev intervjuad så här, men hur känns det med att det är personer som säger upp sig och som inte vill gå till jobbet och att hela styrelsen är emot det och sånt där. Då bara är så här, det där har liksom inte med mig att göra. Jag har fått mitt kontrakt, jag har inte märkt av någonting. Jag kommer göra ett bra jobb, jag har redan börjat med det här och det här och det här.
Ja men det är så bullshit. Ja, alltså det är som, gud vad ljuger, förlåt, men det där är ju inte sant.
Nej, det är klart inte sant.
Nej, och det är som alltså, jag såg Sissi som skrev om det också typ att ja men någon sån här att ja, någon som säger upp sig för det här eller så lycka till ut i arbetslivet och hitta någon arbetsplats där du kan kolla av din chef i förväg att han eller hon har exakt rätt värderingar eller alla dina arbetskamrater bla bla bla. Och jag känner som bara fast nu handlar ju det här om en syndikalistisk tidning. Alltså det fackligaste av det fackliga du kan få till ungefär. Som bara handlar om arbetares rättigheter.
Mm.
Och där ett ganska centralt dilemma har jag på att säga. Men det heter inte. Jag sökte något annat ord. Skitsamma. Men centralt för det arbetet liksom är det här att du ska inte bli diskriminerad på din arbetsplats. Och om du upplever diskriminering så ska du kunna gå och prata med din chef om det och få stöd och förbättring, för chefen har ansvar för arbetsmiljön. Och om du då är transperson och blir utsatt för transfobisk diskriminering på arbetsplatsen, då är det ganska rimligt att känna att det är nog inte så lätt att gå och prata med en chef som uttrycker exakt samma typ av transfobiska föreställningar som kollegan som precis har diskriminerat den.
Mm.
Och det är inte orimligt att tro att den här chefen inte kommer ta det på allvar. Och därmed känna sig väldigt otrygg med den typen av chef.
Ja, visst, självklart.
Och sen är det givetvis så att det kommer vara jättesvårt i förväg när man tar ett nytt jobb att veta om chefen kommer ha schyssta värderingar eller verkligen vara en bra chef som kommer ställa upp när det behövs och sådär. Det har man aldrig garantier på. Men i det här fallet så handlar det ju också om att arbetarna var tillfrågade. De sa nej, vi vill inte ha den här personen som chef. Ja. Och så fick de plötsligt det ändå. Och ska man nu hålla på och prata här utifrån om arbetsrätt och sådana grejer, då bör man ju vara ganska jävla införstådd med att i ett sånt läge så är det arbetarnas linje man ska gå på, oavsett om man tycker att chefen har rätt åsikter eller inte egentligen. Och det är det jag tycker nog nästan skevar allra mest i det här, i den ställningen som Ekis har tagit och många av hennes försvarare. Att man pratar om henne som att hon är en av arbetarna. Men det är hon inte i den här situationen. Hon är chefen.
Mm. Och sen måste man också säga att det är en väldig skillnad på att bara hysa åsikter om någonting och att faktiskt bygga sig en karriär eller ett varumärke på sagda åsikter. Det är liksom inte tankar och resonemang som Eki sitter och liksom bara yttrar hemma vid matbordet och som gör att hon blir oanställningsbar. Det här är ju mängder av olika plattformar och forum där hon jobbar hårt för att nå ut med och opinionsbilda kring de här frågorna. Och är det då så konstigt att man då i vissa fall kommer få ta konsekvensen att det här som du opinionsbildar kring går inte alls ihop med det som vi pysslar med här. De är inte förenliga. Och då får man väl säga, nej men okej, jag ser hur ni kan känna så, jag kan förstå det, jag får söka mig någon annanstans. Jag förstår inte att det är så svårt att greppa.
Nej,
det är alltså det hela grejen är bara orimlig.
Ja, och jag tror knappt alltså att det är fruktansvärt pinsamt. Och jag tror heller inte att det är liksom unheard of med folk som säger upp sig efter en tid på en arbetsplats när de konstaterar att jag kommer inte trivas med den här chefen eller jag kommer inte trivas med de här kollegorna. Eller det blir utsatt för någonting av den här chefen. Alltså hur många är det inte som tvingas byta jobb på grund av arbetsplatsmobbing där chefen inte kan ta itu med det?
Hela tiden.
Ja, och är det någonsin så att den som kallar sig då för vänster och för arbetstagarna någonsin skulle komma och hävda då liksom att ja, nej, det är helt orimligt att du vill sluta det här jobbet för att din chef inte kan ta itu med att du blir mobbad på arbetsplatsen.
Mm.
Och hur ska man göra då när det är chefen som är mobbaren? Men det som jag skrev i ett inlägg idag liksom att det är så tydligt kommer tillbaks till i försvaret utav Ekis från de som nu försvarar henne är att man liksom tycker att transpersoners känslor är inte relevanta.
Mm.
Vad vi känner, vad vi upplever och sånt där, det behöver man inte bry sig om. För som jag tog exempel där då, liksom, hade det varit en, ja, men säg att det hade varit en arbetsplats där man hade blivit tillfrågad om man skulle vilja, ja, du vet, säg att Jordan B. Peterson ska komma och jobba som chef.
Jag satt precis och tänkte på honom.
Ja. När man är kvinnor som arbetar och alla säger nej. Vi vill inte ha honom som chef för hans inställning till det kvinnliga könet kommer inte passa på den här arbetsplatsen.
Mm.
Och han sen ändå blir anställd. Jag skulle vilja se en enda av de här feministerna som nu försvarar Ekis säga att det skulle vara orimligt av de anställda att protestera över att då få Jordan B. Peterson som chef.
Ja, framförallt i en kontext där såna här tillsättningar ska ske med godkännande från medlemmar eller motsvarande.
Mm. Precis.
Ja.
Och jag menar, var det inte lite också det här som hela MeToo egentligen handlar om? Folk som har chefer, alltså nu, jag menar, det handlar ju inte bara om de som utsattes för sexuella övergrepp och sådär. Alltså det var ju ändå stories också om chefer som kom med olämpliga kommentarer eller hade väldigt sexistiska åsikter och sådär.
Mm.
Och som man skulle göra upp med. Men ska man tolka den här typen av debatt rätt nu så innebär ju det att den delen av metoden där man sa att ett problem för människor, för kvinnor i arbetslivet är sexistiska chefer som därför inte tar itu med sexism på arbetsplatsen. Då är ju den delen av MeToo en väldigt dålig del. För de här cheferna måste ju ha rätt till sina åsikter. Även om de är kontroversiella eller provocerar delar av de anställda. Och de anställda ska bara acceptera läget och kunna vara vuxna människor som jobbar på ändå även om man inte tycker lika.
Men alltså, och det är det här jag blir så störd på. För de har rätt till sina åsikter. Och de får ju uttrycka dem hur mycket som helst. Och gör det hela tiden. Men det kan också göra att det får konsekvenser. Till exempel i form inte av att du blir tystad av staten. Liksom, eller piskad i någon fängelsehåla. Utan att du helt enkelt inte passar som chef överallt.
Mm.
Det är liksom
jag skulle vilja se paragrafen kring yttrandefrihet som säger att för att uppleva sann yttrandefrihet så ska du också få bli chef var helst du önskar.
Mm. Just. Men det är klart att det här är en relevant fråga för den privade cis-kvinneklicken med vit feminismflagg som det här rör. Då är det ju liksom allvarligt på riktigt.
Ja. Nej, det var det för ikväll.
Ja. Och nu ska jag sova på en sömntablett. Ja.
Nice. Jag ska lägga mig på att sova med förkylning som kommer räcka mig. Så det blir nog bra.
Det blir gott. Lite feberdrömmar.
Precis.
Ja. Precis. Hörrni, det här var ett långt och riktigt saftigt avsnitt.
Ja.
Nästa gång blir det dags för ett bonusavsnitt igen. Och nu får vi se vad det kommer att handla om. Någonting bra säkerligen. Tusen tack för att du lyssnar.
Ja, tack så jättemycket. Och glöm inte att gå in och ge oss 5 stjärnor på Spotify. Och på alla ställen som ni kan tänkas lyssna på. Och tipsa era vänner och kompisar och allt vad det är om att lyssna på oss.
Ja. Och orkar ni skriva ett omdöme också så blir vi jätteglada.
Väldigt glada. Vi läser allt sånt och tar till oss.
Mm. Stort tack Patreons. Vi älskar er.
Ja. Även under ordinarie avsnitt så har ni extra mycket kärlek. Det ska ni veta.
Ja.
Puss och kram. Tack för idag.
Hej,
hej Sverige.
Hej.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.